Dorian. Det var den Fritjof Andersson. Ja, den där visan, den tar ju aldrig slut. Jag förutser att den från början är skriven av Lipo eller François Villon och översatt från kinesiskan av undertecknaren. För det troliga är att när jag är död så får de reda på att jag kan kinesiska. Eller också att den är översatt från François Villon i Frankrike från 1400-talet och anpassad efter Passeo de Colón och mina ballader. Här tillämpar jag alltså en J över den komparativa principen. Men över blå Atlanten går bryggen han Charlotte med fulla segel i passalens grind. Och bakom höga murar ut i ett fängelse där sitter Fritjof Andersson som mist sin portmonnä. I dörren till ett hus där man hör musik och sång.
I Hylands hörna 1961-62.
Han kommer så småningom, ja. Han kommer ju. Hur har du liksom preparerat dig inför den afton?
För jag har preparerat mig?
Ja.
Ja, det har jag inte fått göra för jag har inte varit någon repetition.
Nej, det är det som liksom är det fina.
Jag har bara försökt att sköta min hälsa så att jag skulle orka och stå här en kvart. Det vill till.
På vilket sätt gör du det?
Ja, jag lever vad man kallar för abstinent några dagar under den värsta vad kallas det där sjukdomen som man har innan man ska uppträda.
Ja,
rampfeber.
Medan rampfebern
pågår som värst så går jag runt Djurgården i början ett varv.
Ja.
När jag är i Stockholm.
Ja.
I andra städer så finns ju andra parker, men jag vet inte så noga vad det heter.
Och efter det
där... När då kommer ut i naturen så tänker jag att vad ska jag upp hos hyllan och göra uppe i den där studion. När man kan vandra ute bland knoppande träd och blommor och sippor. Nu står det ju några sippor kvar för att polisen bevakar ju sipporna. Då så får man ju lust att ringa och fråga om man kan slippa.
Efter första.
Men nu när jag är här och ser den förtjusande publiken så tycker jag det är riktigt roligt att vara här. Mm. Måste jag säga, det första man kommer upp på scenen eller tribunen så man inser vilken förmån det är, alltså visa sig för alla damerna på en gång.
Här är avsnitt ur en inspelning från 1965 med Evert Taube, sjungande och berättande om sin diktning med anknytning till Gyllene Freden i Stockholm. Jag tog det från TV den 25 december 1981.
Ja. Det är för i dagarna 15 år sedan så spelade vi in ett program här med Evert Taube. Vi var i många luftsträck Bland annat var vi där här på Freden. Och då passade vi också på att göra en dokumentation av hur det gick till att spela in program i Revert Taube. Och det var ur den dokumentationen som vi just såg en liten slatt här i början. Vi ska se en liten bit till utav det programmet. Och när det sedan övergår i färg, då är det det verkliga programmet som vi spelade in här på Freden som kommer då. Får vi se på det kanske?
Ja. Mina barn och vänner, jag måste berätta, eftersom vi ändå samlade här i den gyllene freden. Tre generationer, eller fyra? Tre.
Tre är det väl bara? Är det en, två, tre? Tre är det bara än så länge.
Jag får hoppas att det är fyra, men jag är ännu i livet. Jag skulle bara säga det, att för 58 år sedan, alltså över ett halvt sekel sedan, så satt jag här i denna källare, men då var det vindragarna som hade sina vintunnor här, och det var fullt med hats ifrån hatsiga buteljer, fullt med hats på munklagarna. Det här är nämligen gamla munklag. Ni ser, om ni tittar upp tegeln, ni kan se det, men det syns väl inte. Och det är Stockholms gamla stadsmur som ni ser där bakom. Så det här var ett refektorium som byggdes av franciskaner eller gråbröder eller munkar. Det byggdes nedanför, utanför stadsmuren, och hade spångar ut i sjön som båtar kom in med matvaror och viner och likörer och sådant som munkar använde sina måltider. Och det, att tänka sig det, det har inte ändrats någonting här sedan dess. Påskar den andres tid, han levde då. Men det var bara sådana som kände källarmästaren. Och någon egendomlig privat tillställning, ovanlig tillställning som gjordes här nere. För det var inte servering här i vanlig bemärkelse. Men när Anders Zorn hade inköpt källaren Freden, just där den skulle rivas. Och det var ju väldigt uppståndelse, för han var, genom att han var världsberömd, så var de tvungna att låta honom köpa huset, annars hade de naturligtvis rivit det. Liksom de nu tänker riva slottet och Riddarholmskyrkan, och det är många som är rasade på att de husen är kvar. Östermalm är ju nerlivet så gott så. Det är ju förtjusande, hela Stockholm, det är ett kontor. Men här nere var inte kontor, utan här tappade de vin ifrån fat och slog på flaskor. Och här fanns flaskor, må ni tro, fast jag var för ung för att smaka på dem. För jag var en ung adept som sökte in till Konstakademin och var bara 16 år. Och vad inträffar 1922? När jag redan hade träffat Astrid i Paris och kom till Stockholm. Så kommer en frände till mig som heter Anders Tubelius och sa att Zorn har köpt Freden just när vi skulle börja rivningen. Och kan du tänka dig att jag har hittat en stor källare. Stora källaren där nere. Vad jag menar, han knackade horn i väggen och sa att det måste finnas någonting där nere. Och den där Stubelius, han knackade själv, han knackade och han slog och fick ut hon. Och så tittade vi in och fick se en sal som rymmer över 100 personer idag. Där jag höll bröllop med Astrid sedan, långt efteråt. Det blev så här, jag står där, Elin har haft med sig den här boken idag. Portugis dansade av laxhandlaren Kalle Lång efter bröllopet på källaren Freden. Sången utfördes av fontänvakten Nils Jansson i sällskapet Pax Aurea, som jag hade bildat här tillsammans med några andra, till ackompanjemang på taffel. Taffeln stod där. Den hade vi lånat utav Malmsjö. En gammal taffel. Klavermästaren hette Conny Borgström, och han var arkitekt hos stadshusets byggmästare, alltså Östberg, som byggde stadshuset och som brukade sitta med mig och Conny Borgström och Wetterqvist och Pauli och äta lunch här nere innan jag var gift. Sedan gick jag bara ut med min hustru. Ja, men det är väl sant.
Nära på.
Nära på, ja. Ja, tack så mycket. Klart för på. Nej, vad är det? Har ni någon tog?
Ja, visst.
Har ni någon tog, pojkar? Klart för på. Klart för på. Diesel, nej, håll tack på en takt, du kärare. Och framme vänta foten bra. I ryggen, armen upp. Akta glasen, hunden. Nej, om igen.
Ja.
Akta glasen, byt med fot, sväng nu åt höger, dansa mot. Och vifta nu med skönt, vi en kort galopp.
Framåt, nedåt, böj på vänstra foten höjt. Och tro nu att du smyger efter flickan. Händerna bort, akta brickan. Jag ber krögan se, fast han sitter där och ler. Här dansa Kalle, Kalle, Kalle dom. Glasen de glirra och flaskorna klinga. Och gafflarna hoppa på servisen. Dansa Kalle, Kalle, Kalle lång. Hur han kan irra och stirra och svinga och svänga och snoke bort vi.
Och där in, där gick glasen knall och fall. Se Kalle dansa på kristall. Det var en av de bästa rim jag någonsin har gjort. För det är inget. Nej, inte det. Det är ju inget nödrim. Därför att när en flicka kom, han slog till henne, så ramlade alla glasna. Men kommendörskaptenen och laxhandlaren, de dansade på glasna. Det var ungefär som att höra en sån där eldslukare eller glasätare på cirkus som tuggade glas. Det var yre glas som kunde forsade kring kommendörskapten som boksvall av krossade glas. Och så vidare, det var det.
Sjung ut.
Det kan räcka.
Sjung ut den.
Ja, det.
Där kom loss. Där i glasen knall och fall, se Kalle dansa på kristall. Hur ska väl detta sluta, se han faller i extas. Ser för sina ögon nu en vacker portugisisk fru. Nu dansar han i Lissabon på stor galas. Ser markiserna bland portugiserna och hör vår kastanjett och mandoliner. Men vilken stå, vilka miner, jag tror du är stå i Portugal, min broder.
Där kommer det in. Där kommer det in att jag hade fått melodin i Portugal. Dansa Kalle, Kalle, Kalle lång. Glasen de klirra och flaskorna klinga. Och gafflarna hoppar på stervisen. Här dansa Kalle, Kalle, Kalle lång. Hur han kan irra och stirra och svinga och svänga och sno i portugisen.
Denna lyanserad till att Stockholm ovan ifrån. Kära skick och tjej, hur mår du? Och hur trivs du här i stan? Mår du trivs, jo det förstår du. Att jag trivs som själva fan. Med två tomma pilsnerflaskor och en frusen vattenkran. Is på hela Riddarfjärden. Is från början och till slut. Varken färjor eller båtar. Inga fartyg kan gå ut. Bara is och gråa kajer. Och i slussen i en bak. Simma några frusna änder. Frusen är jag själv och slak. Himlen mular, luften kular. Snö ger vit kring torn och tak. Ack min lilla svenska fröken Britta. Hon är roslagsfull. Söder och sol och varma vindar. Får jag från för hennes skull. Sicken hjälta kunde vänta. Tror ni på i helsike. När jag knackade på dörren kom ett kar och öppnade. Ni ursäktar kanske, sa han, men vi är förlovade. Sista brasan i kaminen ska jag elda med ett brev som hon sände mig till Rio. Och det vykort som hon skrev. Sedan ska jag ta en hyra på det fjärran Ecuador. Där planterar jag bananer och blir stor exportador. Med en skön och fet kreolska gifter jag mig, ni förstår. Där med kavaljers fasoner ska jag leva och bli fin. Stekta sparvar på kalkoner äter jag och dricker vin. Stora skuter från Europa last. sista frukt i min plantage. Med ministrar och konsulter spelar jag karambolage. Jag vill konsul, megalunder och mars.
Så ska vi ta och höra hur långt Karl Gerhard och Evert Taube hunnit i sina minnen. Jag tror att det är Nalle Haldén som är på tapeten nu.
Ibland så, om man tappade någon versrad så var han genast där och sufflerade förresten.
Han var godligt också, väldigt originellt utseende här.
Ja, stilig typ. Både till yttre och till inre, det var en charmant människa.
Han hade skrivit musiken, eller tecknat upp musiken till Albert Engströms Sju vackra visor och
Uvar. Ja, han komponerade väl det också kan man väl säga. Eller...
Han var studentkamraten Albert Engström.
Aha.
Och jag brukar umgås med båda två innan jag någonsin hade framträtt på tribunen. Så hade jag börjat skriva i Strix och hade börjat skriva berättelser. Aha. Och min bekantskap med de personer från den tiden, Albert Engström och även med dig och med Nalle, fastän du var, hörde till de yngre. Men vad var det för några fler? Det var du. Och så var det Mattias Taube. Och så var det han, Johannes Poulsen i Köpenhamn som kom till Stockholm. Och så var det han som nu är överregissör på Dramaten. Det var Carl Sten.
Ja.
Och så var det syskonen Eklund med det vackra paret Eklund. Och så var det sedan... Ja, alla dessa människor...
Var
umgicks vi? Vi umgicks på... Bakfickan på Operan.
Ja,
och vi är mix på Dangletaire, där Hallbergs ligger nu.
Och på Metropol då?
Och på Metropol framförallt.
Det får vi inte glömma.
På Metropol och Anglais.
Jaha.
Nå, i alla fall, då satt jag en kväll och sjöng visor på ett ställe som jag undrar om det inte var på Dangletaire. På Anglais eller Dangletaire i en alkohol. Ja. Och där blev varandra närvarande. Kom Karlfeldt in och sa till Albert Engström att om du håller på så här och sitter och bölar på krogarna så kommer jag aldrig kunna välja in dig i Svenska Akademin. Har du hört på maken? Så sa han, din förrädare Albert Engström, ska poesin inte bäras på sångens vingar då, va? Ut till folket, va? Vad menar du? Erik Axel, jag som har trott på dig hela livet. Och så kommer det här och säger att jag inte ska sjunga på krog. Vad i herras namn menar du? Shakespeare sjöng och diktade på krogar. Och Bellman har kanske någon gång nedlåtit sig att sjunga även på din egen krog, sa han. För din krog är väl freden det, sa han. Det var på den tiden när freden var nyöppnad. Och det var ju roliga människor att träffa, men det finns ju nu också.
Ja.
Jag träffar mina barn och barnbarn har förfärligt roligt med dem. Ja. Och med dig också, Karl-Gerhard.
Ja.
Du är bara så mycket yngre än
jag. Får jag säga farbror? Ja, kommer du ihåg, Evert, att du faktiskt har uppträtt hos mig i Göteborg en gång i en av mina revyer?
Ja, det minns jag mycket väl. Kära vän, det var ju min största triumf i ungdomsåren. Och jag får kalla det för ungdomsår. Jag var då 35 år gammal.
Ja.
Men en mycket obetydlig artist i förhållande till dig som redan var berömd, ryktbar, teaterdirektör och så vidare. Att nu orientera lyssnarna, så måste man ju säga att det var ju en oerhörd klassskillnad mellan oss. Och det betraktades ju utav mig på så sätt att jag tyckte det var hemskt att behöva stå i skuggan av en jämnårig. Ja, jag sa till min hustru, som just då vi förberedde vår bröllopsresa till Ligurien. Mm. Och jag sa till henne att här är ett brev från Karl Gerhard som är från Göteborg. Telegraferar att vill du komma och falla in här? Därför, det var inte någon som hade insjuknat.
Ja, vi behövde ett gästspel. Och jag vill minnas att du kom till föreställningarna. Ibland kom du faktiskt i god
tid. Ja, jag vill bara säga att jag hade aldrig kommit om inte min hustru hade sagt. Hur kan du motstå Karl Gerhard? Hur sa jag motstå Karl Gerhard? Och så får vi då, ja, då uppträdde där.
Ja, och ibland kanske du inte kom precis på den tidpunkten. Men
det måste ha berott på orkestern eller någonting annat.
Ja, säkert,
jag står ju alltid, jag kommer ju alltid i tid. Mina uppträdanden sker ju alltid punktligt, men ja, det kan ju hända ibland att, att det föregår att du hade uppträtt före mig, så att applåderna blev så... Det tog så lång tid att jag inte kunde komma in i tid.
Ja, eller...
Under tiden kanske jag kunde behöva uträtta någonting och så kunde det dröja några minuter.
Eller att man fick ta en akt da capo eller något sådär. Men i alla fall så minns jag att publiken gärna satt kvar och väntade på dig.
Ja, ja, nu minns jag det på gamla dagar. Jag är väldigt glad att jag klarade det där. Och jag minns att jag fick väldigt bra betalt. Man hade sagt mig att karriären är mycket sparsam, mycket ekonomisk, mycket klok. Sköter sina affärer exemplariskt.
Ja, det var
då sa jag, i så fall så lär han väl betala mig ordentligt, sa jag. Upptäckt i vad jag drog, det kan man inte säga nu.
Ja, men det är jag glad över om jag verkligen betalade ordentligt.
Och jag önskar att Radiokänt ville betala mig så mycket nu som jag fick hos dig då.
Menar du
och så vill jag, ja, det menar jag. Och så vill jag säga en sak. Ja. Att idag kom det upp till mig i min bostad. Kan du föreställa dig någonting sådant som att det är ett hus som håller på att skuras, fönsterputsas. Jag menar, därför jag ska ju, det verkar som det skulle bli begravning, men i verkligheten ska det ju bli en fest. Och saken är den att denna väldiga rengöring är för att förevisa mig på min kultusdag i bostaden.
Ja.
Då, mitt i denna villervalla så inträder en person med en bok som heter Hermelinska kattor och kattland hermeliner.
Ja, just det. Ja.
Och vill ha min namnteckning på min attest på attest, ett kapitel.
Ja. Jaha, det kapitlet...
Vill du veta om det var sant det som stod där?
Det är det 13 kapitlet i boken.
Då sa jag, hur kan ni ifrågasätta att karriärer inte skulle tala sanning?
Ja, de kanske trodde att jag var diktare. Ja, i alla fall så minns jag mycket väl vad som ligger bakom det kapitlet. Det var när vi träffades i Malmö. Du hade haft en av dina stora aftnar där nere. Du hade haft fullt hus som vanligt.
Och då skulle jag säga avbryta ett tag.
Ja.
Om du kommer och stickar med sånt där, sådana där kvickheter, som kvicka herrar gör, som är berömda för sin kvickhet, då kan du inte räkna med att jag ska kunna svara. Du kan vara glad att jag inte är kvick förresten.
Förresten tycker jag, du är väl mer än kvick.
Min känslighet och vad ska jag säga, mitt lyriska sinne på något sätt som utmärker mig. Men jag är faktiskt inte särskilt intelligent och inte kvick heller.
Ja, det där får du bestämt lämna åt eftervärlden att döma om.
Vad du berättar i den där boken, men, jag läste hastigast igenom. Och det vill jag säga,
det jag berättar i den här boken,
det talar om att vara poet och tala sanning på samma gång.
Ja.
Så får jag säga att det var så urkomisk och samtidigt poetisk på samvaro den gången som du nu åberopar.
Ja. Jag menar bara det att en episod som man har upplevt blir ju, när man ska berätta den, så blir den ju mer eller mindre dikt, för den måste ju på något sätt framställas som en scen ur ett skådespel eller en komedi, inte sant?
Alldeles riktigt, det är en förkortning, en koncentration som man skulle kunna kalla det den konstnärliga insatsen som gör det. Det är klart, därför annars skulle man ju vara nödsakad att ta tillbaka tiden och skaffa fram den där hemska karn och hans champagnebuteljer och återställa allt på sin plats. Så kan inte allmänheten uppleva det, utan det måste berättas.
Ja, men...
Och där kommer det estetiska momentet in, och det som utmärker hela din konst.
Ja, tack kära vän. Men jag skulle vilja säga det att man kan överhuvudtaget inte minnas denna episod om inte man har lite sinne för poesi och för framställning, i varje fall om inte man har lite sinne för människor och psykologi. Vad jag speciellt minns i den här historien, det var ju att du först kom du upp på teatern, vi spelade på Stadsteatern, Phileas Fogg, och du lät din taxi stå utanför att vänta. Chauffören kom förresten in då och frågade, kommer inte herr Taube snart? Nej, sa jag, han sitter i salongen, så det dröjer nog en stund innan herr Taube kommer. Men då kanske jag ska betala taxin, sa jag, och så kan ju chauffören fara hem. Ja, sa han, jag har ju mina order att jag ska vänta, så han väntade. Nåja, du hade i alla fall den kvällen fått ett stort honorar, och du var nog flott att dela med dig av det honoraret genom att göra en lysande supé för mig. Du hade komponerat någon rätt, jag vet inte om det var någon sydamerikansk Nu kanske du kommer själv ihåg vad det var. Vi är ju medlemmar av samma akademi, den gastronomiska. Jag vet inte om du kommer ihåg vad det var du bjöd på den kvällen.
Jo, då kommer jag visst då, för jag bjöd på lax i papper som då ännu inte var infört i Malmö.
Var det det?
Och hela, och bara för att jag gav dem denna nyhet. Jaha, på menyn. Ja. Då lovade de att inga gäster som fanns på kramen skulle den aftonen få lov att röka i matsalen, eftersom teaterdirektör Karl-Gerhard icke kan intaga sin måltid om det rökes i matsalen. Det röktes heller inte i matsalen, vill jag komma ihåg.
Tack kära Evert. Verkligen ytterst uppmärksam. Men poängen i det hela var ju att när vi hade börjat att äta så kom det ett telefonsamtal till dig från Stockholm. Du lämnade mig ensam med det vackra fatet framför mig på bordet. Och där tror jag åtminstone en tredjedel av den goda anrättningen stod orörd.
Och ja, men nu, varför sitter du och pratar? Får vi den boken där?
Ja, ja. Jaha, det kan man titta
där
på.
Där står jag med mig i boken, eller du. Du ska läs det, för annars så kommer du att berätta en annan historia. Jag vill att du ska tala om det som jag har attesterat så som varande det verkliga förloppet av händelsen.
Men då kan jag fortsätta där jag slutade. Då inträdde en ståtlig korpulent herre klädd i frack och ordnar. Han var rödligt, hade inte mycket hår och bar upp sin korpulens med elegans, jag skrivit här. Det fanns något auktoritativt hos honom som påkallade uppmärksamhet. Man såg att han var en man som kunde kröka en hovmästarrygg med en lyftning av ena ögonbrynet. Han var generalkonsul, jag känner mycket väl igen honom. Vi hade mötts en gång, Jean Le Pen. Han nickade igenkännande och gjorde med en kort handklappning veteligt att han önskade servering. Han var hungrig, nämligen kom tydligen från en middag där han inte hade fått mycket att äta, för han var på ett miserabelt humör. När hovmästaren upplyste honom att köket var stängt, så blev han ytterst onådig. Han hutade till serveringspersonalen som strömmade till och uppförde sig på ett sätt som inte passade en riddare av så många ordnar. Jag kände trots allt en våg av medlidande stiga upp inom mig. Man vet ju hur hungern kan förändra en människa. Och så gjorde jag en gest åt det stora silverfatet på vårt bord. Det är väl Taube som är värd, sa jag. Men jag tar mig friheten att å hans vägnar invitera generalkonsuln. Ska jag fortsätta läsa eller vill du
fatta? Läs.
Som du vill. Han accepterade, och när Taube kom tillbaka och fick situationen klar för sig la han för generalkonsuln med frikost i hand. Denne var alltjämt irriterad på personalen, och de två vaktmästare som passade upp vid vårt bord blev ganska illa behandlade. Evert Taube mörknade märkbart men behöll den belevade världens attityd. Generalkonsuln fick rött vin, tinade upp en smula och blev av den goda maten så tillfreds med tillvaron att han behövde intimare kontakt med oss. Nu tycker jag att vi lägger bort titlarna, min kära Evert, sa han på bred skånska framme från trakten av Trelleborg. Evert Taube reste sig, sköt stolen från bordet som om han tänkte hålla ett anförande, och sa det: herr generalkonsul, det ni föreslår är en omöjlighet. Jag äger för det första ingen titel, och för det andra, om jag ägde en sådan skulle jag inte lägga bort den. Jag skulle vårda den ömt och försvara den mot alla som ville beröva mig den. Generalkonsul uppskattade livligt skämtet, vi förbannade mig lustig körbror Evert. Bror Evert skämtade inte. Han rynkade sin panna och sade med ädel harm: jag är inte lustig, inte heller någon körre. Min herre har utnyttjat situationen på ett sätt som i ett sydligare luftsträck skulle ha bekommit er illa. Vi rika artister mättar gärna hungriga generalkonsuler, men några intimiteter vill vi inte veta av. Det tyckte jag. Det var egentligen den ståtliga repliken som har suttit så fast inom mig under åren att den har utlöst hela den här berättelsen, för den tyckte jag var så mangiftig.
Men det var, han var inte någon, det uppfriskade honom, han kom ur sin dästhet.
Ja, sen sa han om herrarna, han var inte någon obegåvad man, absolut inte det.
Det var
en herre med både intelligens och sinne för humor. Lite övermaga, men han hade också sina mänskliga sidor. Om herrarna tror att ni kan sätta er på mig så misstar ni, sa han. Jag är en stor beundrare av herrarnas prestationer och brukar alltid tillsammans med mina vänner, som jag då har försett att betala biljetterna för, infinna mig när herrarna annonserar konserter och spektakel. Det är sådana som jag som herrarna lever på, varsågod och håll det i minnet. Evert Taube är deras blidkad, han har ju rätt, sa du då. Naturligtvis ska vi lägga bort titlarna. Men alldeles gratis kan det inte bli. Jag föreslår att vår nye broder sammankallar restaurangpersonalen, som han nyss har uppför sig förolämpande mot. Till var och en utdelar han en 10, till hovmästaren 25 riksdaler, och allt ska vara glömt. Generalkonsuln tog utan att klaga upp plånboken, utbetalade böterna och gav var och en av personalen ett beklagande ord. Och så riktade han sig till oss båda och sa, nå, är herrarna nöjda nu? Herrarna förklarade sig nöjda. Och under personalens ovationer lämnade vi matsalen med generalkonsuliteten. Han bar 2 flaskor champagne i vardera handen och förde oss till sitt hotellrum, där vi skålade för vänskap och visor, ända tills morgonsolens första strålar stack in genom rutan och girigt började suga i sig det ynka skvättar som fanns kvar i glasen.
Bra skrivet, Carl Gerhard. Herr författare Carl Gerhard, jag får verkligen säga att det gläder mig att ha varit en av modellerna för de ypperliga skildringar som framkommer ur din penna.
Tack, kära vän.
Jo, Evert, nu får du inte ta illa upp.
Det här programmet kan ju lätt få smak av inbördes beundran.
Men... Ja, men varför skulle jag inte beundra dig, kära vän?
Ja, varför skulle jag inte få tillfälle att beundra dig?
Men det kan ju hända att inte roa publiken och höra det uttalas.
Men jag skulle... Det finns en av dina visor som jag är så särskilt förtjust i, och det är Tatuerarevalsen. Skulle du inte vilja sjunga den?
Ja, varför inte? Men då återvänder man ju inte till mig. Då återvänder man ju till en fruntimme som dansar på en dansbana. En flicka, söt flicka på 20-talet kanske. Nej,
ja,
varför
inte?
20-talet, ja. Och så vidare.
Mm.
Och så en sjöman som heter Fritjof Andersson. Vad fan menar du att jag skulle vara någon Fritjof Andersson eller Rönnerdal eller så?
Ja, men du är väl alla de där figurerna.
Jag är författare till dessa figurer. Jag är farfar.
Du är farfar? Ja, då får du ta farfar dansa gammal vals då.
Upp
och hoppa nu här, Evert.
Ja, men... Nej, det skulle jag vilja säga dig. Att sjunga den visan, det ska jag verkligen göra med glädje, ifall du verkligen är intresserad för en vals.
Jag är intresserad för alla slags
för
valser.
För Erik Jonssons orkester här.
Ja.
Och de kan spela den valsen.
Det kan de. Och du kan dansa den.
Det kunna spela denna vals.
Det kunna det.
Fröken, får jag lov, ska vi dansa ett tag? Andersson heter jag, är hemma ett dag. Kommer ifrån Bahia, hej kung fader, vi kom inte sant sjövande idag. Ganska mycket folk här på banan ikväll. Trevlig och bra musik, fast en antik. Borta i Bahia, hej sjung Valeria, var det bara neger och skräll och skrik. Var det går, vad man må, när man för ut i dansen en sådan liten vacker tös som ni är. Var ni klär i den klänningen ni bär. Vilken arm är ni varm? Jag har ingen kyla, ikväll kan jag hålla med sommarna. Lilla skar, den är söt, din nya hand. Nu tror jag nästan att jag stannar kvar hemma i Sverige och blir stadig kar. Jag brukar försörja mig ibland som tatuerare i land. Drakar och ormar kring armar och ben, solstjärnor, tronhoppet och kärleken. Som gör man numera som fröken vet, med elektrisk.
i Antwerpen tatuerade jag. Tre behövs ingen orkester där. Det här skulle vara en språkövning. I Antwerpen tatuerade jag. Vad säger du om det här sista? Vad tycker kapellmästaren själv? I Antwerpen tatuerade jag. Hör på första filmen. Så där varje dag. Här blir det kanske svårt att få någon att tatuera på. Hör på den. Om igen då. Men har man bara en, det är underbart, vilken musik. Men har man bara en söt liten vän, tron, hoppet, solstjärnor och kärleken, tryggen får se tatuerar man en, så blir livet och fjärran. Nu vill jag bara säga det att när jag sa att det var underbar musik, så menar jag inte att min musik var underbar, utan att orkestern var underbar. Varsågod.
Ja, vad ska jag nu möta upp med? Vad tycker du? Ett bedårande barn av sin tid, till exempel?
Ett bedårande barn av sin tid?
Ja, det är en av mina visor. 38 år. 38 års modell.
Ett bedårande barn av sin tid, var hörde jag den första gången?
Den var med i en revy på Folkan som hette Höstmanöver. Och den spelades 1938. Och jag kom
1900.
In...
1900 var
det? Nej, 38. 1938, det var...
Var i herrans namn var jag då?
Ja, var var du?
Har jag gått miste om den premiären?
Ja, det måste du ha gjort. Där kom jag in
1939,
i hög björnskinsmässa, vill jag minnas.
Var var jag 1938 i Guatemala? Nej.
Det kanske du var.
Va?
Ja, du hade väl något svepskäl att vara borta från den premiären?
Jag bara undrar att jag inte kan komma ihåg att jag hört någonting visa hur
det
är.
Ja, men då vill jag gärna sjunga det för dig. Om du tillåter.
Med förtjusning.
Ja, ett bedårande barn av sin tid. Jag kommer militärisk med krigiska ögonbryn, men är alltjämt karriärisk. Det är självklart att revyn som speglar tidens ansikte nu även gör honör. Och stram i vakt för våldet jag rör inte för att jag är ett bedårande barn av min tid. Jag är alltså utklädd till så kallad strid. Ett järnkors med HJ jag uppbär som försvar för min
fröken Wallin, skicka efter ett par smörgåsar och en porter på källaren Freden, för restaurangen har brunnit här på Söder och Karl-Gerhard han fortsätter här. Jag måste ha någonting att tugga på.
Ja. Men min käven, då föreslår jag att vi hastigt avslutar programmet. Och vad säger du om vi skulle sluta med att helt enkelt sjunga en duett?
Duett?
Ja.
Skulle vi sjunga duett?
Du och jag, ja. Men vad säger du om vi helt enkelt skulle ta det rara gamla paret från Anno Dazumal?
Ja.
Ja, det kan gå. Det kan passa bra.
Det rara gamla paret, det är din visa du.
Ja, det är min visa. Har du någonting emot det?
Nej, visst inte. Skulle det vara en visa till dig?
Ja, eftersom inte vi kan enas om någon visa till dig.
Ja, herregud i himlen, jag tror
vi att... Vi ska se att... här. Jag tror alldeles säkert. Erik Jonsson har alldeles säkert...
Varför får jag aldrig sjunga?
Ja, men vi får ju sjunga tillsammans. Jag gör väl ingenting vem som har skrivit ord. Till den här visande rara gamla paret har jag förresten också skrivit melodier.
Ja, om jag bara får en smörgås och en porträtt och så tar vi nu.
Du ska få, det lovar jag. Ja, du ska få. Ha? Alltså, det rara gamla paret från Anno Dazumal. Radio lyssnar man per grammofon till både Frank Sinatras och Lill Babsens ton. den rockande samen ett hjärta har rört. I kväll har ni allihop hört.
Det var det gamla paret från Annona som all. I er kyrka glädja med sång som väl som tal. Av Evert Håk jag vill lånat hans glada dagar direkt. Och jag har härmat karriären perfekt.
Om visornas bakgrund vi önskar förstå till glada 20-30-talen, i så fall får ni återgå. Då en viss karriären jämt gjorde success i kläder som,
ja, de kan inte beskrivas, de kan inte beskrivas. Det måste man se.
Min röst är skön och Evert, alltjämt lika grann. De gamla kärleksröster, de rostar i min sand. Med tack för visat tålamod, sig tillbaka drar.
Det är rara gamla strävsamma par.
Ja, detta rara gamla strävsamma par. Var hittar man sådana personligheter idag?
Juni 1997. Göteborg köper Evert Taube-material.
På universitetet. Ja, att Göteborgs universitet får Evert Taubes efterlämnade arkiv, vad är det? Vad betyder det?
Det är en fantastiskt rolig sak, tycker jag, för vårt bibliotek. Det här arkivet, det har ju funnits nu i många år. Det har varit nerpackat, det senaste tiden förvaras på Kungliga biblioteket. Och nu har man då gjort en överenskommelse, och den innebär att detta arkiv kommer att placeras på universitetsbiblioteket här i Göteborg.
Ni är mycket glada idag, förstår jag.
Ja, det är en fantastiskt rolig sak detta.
Men du, Evert Taube, nu han är född på Stora Badhusgatan, tror jag, han växte upp på Vinga och så här. Är han göteborgare eller är han stockholmare? För stockholmare gör ju också anspråk på Evert Taube.
Jo, man kan nog argumentera för som båda ståndpunkterna. Men då brukar det vara så att när det finns två sätt att se på det, så brukar allting hamna i Stockholm. Och då tycker jag det är roligt, extra roligt här, att detta kommer till Göteborg.
Vi har norpat Stockholm på någonting, ja.
Ja, det är lite hårt att säga så. Men det är viktigt att saker också finns utanför Stockholm.
Men du, det här var inte gratis, vad jag kan förstå, va?
Nej, man har alltså då betalat en slant då till dödsboet för detta.
Är det stora summor det rör sig om?
Jag vet ju inte exakt hur uppgörelsen är med barnen. Så jag var lite lågmäld på den punkten. Men det är ju flera tusen kronor som är betalade.
Mm. Vad innehåller det här Evert Taube-arkivet då?
Det är mycket. Det är då utkast till dikter. Det är fotografier från familjen. Och så är det så här att Evert och hans maka då Astrid hade lite olika dygnsrytm. Så att Astrid gick upp på morgnarna och slade sig tidigt, och Evert gick då upp ganska sent. Och det gjorde att samtalet mellan de här två makarna skedde ganska mycket med lappar som man lade på köksbordet. Då, va? Så dessa lappar finns det stor del kvar. Så,
det gör de.
Ja, så forskningen får också då en inblick i det här äktenskapliga, det vanliga samtalet i en familj. Och det tror jag kan bli en guldgruva för forskningen.
Så. Ja, kommer vem som helst att kunna få läsa de här lapparna som Evert skrev på köksbordet till Astrid till exempel?
Ja, vi är ju ett offentligt bibliotek. Så därmed har ju alla tillgång till vårt bibliotek. I huvudsak är vi till för forskning. Men det är ju självklart att vi ska sträva efter att göra vad vi har tillgängligt för allmänheten.
Det brev och det var utkast till dikter och sådär och, ja, och sånger och sånt där. Tror du att man kan hitta några guldkorn här?
Ja, det vet vi ju inte. Vi har ju inte gått igenom detta än. Men det vore väl märkligt om det inte funnits några dikter som inte är publicerade. Och att det finns material som kastar ljus över Evert Taube och visa på människan Evert Taube, som var väldigt mycket mer än bara de vanliga sångerna som alla känner till.
Mm. Nu är det 20 år sedan Evert dog?
Eller? Ja, 21 år till och med.
21 år till och med, ja. Det här materialet, har det legat nedpackat i lådor då under den här tiden, eller?
Ja, det har varit.
Så man vet egentligen inte vad det innehåller?
Ja, vår handskriftschef har besiktat detta material. Så har vi en uppfattning om vad det finns i det. Va? Ja, men Det är ju 20 meter långt. 20 meter, en trave 20 meter papper som någon har gjort själv. Det är förfärligt mycket.
Det är ganska mycket, ja. Du, är det inte möjligt för barnen att behålla det här? För det måste vara mycket privata saker som kan dölja sig i det här materialet.
Jo, det är det ju. Och skulle det vara så att det finns saker som är väldigt privata, så kommer vi att hantera det på det sättet som etiken kräver, så att säga.
Mm. Det är klart. När kommer man kunna...
Men jag ska vara tacksam att barnen har velat då. Barnen kunde ju ha behållit detta. Det är barnens egendom. Vi ska vara tacksam att barnen har sett till att detta kommer oss till del.
Mm. Ja. Vad tycker du själv om Evert Taube?
Jo, jag tycker mycket om honom. Det är en nationalskald. Vi ska vara glada för honom. Alla har ju ett eget förhållande till Evert Taube. Mm. Och jag tycker mycket om honom.
Det tycker jag, och det tror jag alla tycker. Tack så mycket, Jon Erik, för att du kom hit. Vi ska sluta med musik också. Vi ska låta er höra Evert Taube spela ytterligare en Evert Taube-låt. Och sen är vi tillbaka med nyheter och tipset. 5 minuter över 6 är vi tillbaka. Nu först... Sommarnatt med Eber Ståhl.